Drogpolitiken har ju varit väldigt ifrågasatt och inte liksom kanske baserad på evidensbaserad vetenskap.
Det inligger i vetenskapens natur att det finns frågor som vi trodde för bara 10-20 år sedan som vi aldrig trodde vi skulle kunna besvara. Nu kan vi besvara dem. Det går ju åt det hållet.
Det är väldigt lätt att testa effekten av ett vitt piller, men det är betydligt svårare att testa effekterna av ett ostrukturerat samtal med en patient.
När en politisk fråga kommer upp på bordet där man verkar vilja fatta beslut på dåligt faktaunderlag, då ska vetenskapen och forskarna vara väldigt tydliga. Gör det lite jobbigt för dem att stå emot fakta.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma. Efter en månads uppehåll snart. Det här är första avsnittet av podden för i år. Och som vanligt så leds den av mig, David Ebrard. Jag är läkare, psykiater. Och så är jag författare och debattör. Idag ska vi tala om vad som egentligen är sant i hälsodebatten. Och om varför vi så lätt fastnar för saker som kanske inte är helt sanna. Eller åtminstone som forskningen inte hunnit testa än. Jag har två fantastiska gäster som bägge har vigt sina yrkesliv åt att fundera på det här med sant och falskt. Och vad som egentligen är vetenskap och hur man kan skilja det från löst tyckande och allmänna påståenden och fake news och så här. Välkomna hit, Emma Frans. Du är doktor i medicinsk epidemiologi.
Snyggt.
Mm. Ja. Och du är forskare och du har bland annat, ja, naturligtvis är du forskare om du är disputerad. Och du har bland annat utsett till årets folkbildare. Det är fantastiskt. Det är någonting jag har drömt om att få bli någon gång. Det kommer aldrig hända. Men,
man vet aldrig.
Nej, det tror jag inte. Och så har du gett ut boken Larmrapporten, att skilja vetenskap från trams.
Det stämmer.
Och välkommen till Åsa Wickfors.
Tack så mycket.
Du är professor i teoretisk filosofi och du har gett ut boken Alternativa fakta.
Mm.
Och den är om kunskap och dess fiender, kan man väl säga.
Ja, det är undertiteln.
Undertiteln, ja. Och så, sen i höst sitter du i Svenska Akademin. Och i ditt inträdestal där du lyfter fram dina företrädare, både Selma Lagerlöf och Sara Danius. De satt på stol nummer 7, som
ja,
du.
Ja.
Då säger du bland annat, vi har alla att förvalta den samlade erfarenhet som erbjuds oss av det samhälle vi föds i. Att vårda den och föra den vidare. Det är så vi håller mörkret stången och bevarar det väsentligen mänskliga hos oss.
Ja.
Vackert sagt.
Tack.
Välkommen. Välkomna båda två. Ja, Åsa, jag uppfattar det som att du säger att vår uppgift är att värna kunskap, forskning och hålla borta okunskapen. Och det är någonting som jag tänker att vi ska göra i den här podden.
Mm.
Och i den här podden så pratar vi hela tiden om hälsa, vad som är hälsosamt, vad som inte är hälsosamt. Och vi har haft massa duktiga och kompetenta personer här. Vi har haft en massa forskare. Problemet med de här, vi har ju politiker och en massa allmänna tyckare också, influencers och allt möjligt. Men om vi fokuserar på de här forskarna så det är väldigt ofta att de hävdar helt olika saker.
Mm.
Och det är ju lite spännande. Hur ska man då skilja? För oss som inte alltid är helt insatta i de här frågorna så blir det ju nästan omöjligt. Om vi har en företrädare som säger till exempel att vi ska äta en viss typ av kost och så säger någon annan att vi ska äta något helt annat. Hur ska man skilja ut det här? Finns någon enkel regel? Det kan ni egentligen svara på båda två, men...
Ja, alltså för det första, om det är så att de som är med i den här diskussionen alla är seriösa forskare då, det är ju inte alltid fallet. Ibland har man ju en situation där man har en forskare som motsägs av någon som har varit hemma och tänkt och googlat lite och sådär. Och då, det är ett helt annat läge naturligtvis. Men låt oss säga att vi har en situation där seriösa forskare faktiskt ger olika rekommendationer. Då är det ju liksom ett par steg man får tänka här. Det första är ju liksom den rena grundforskningsfrågan. Liksom, hur ser verkligen forskningen ut här? Och det kan ju mycket väl vara så, och det är väl troligt att det är i det här läget då, att det är lite oklart. Bevisen eller evidensen är inte tillräckligt stark för att man med säkerhet ska kunna säga att den ena har fel eller den andra har rätt då. Och sen är det ju det här ytterligare steget till rekommendationer. Även om grundforskaren är ganska klar och man är överens om det, så finns det ytterligare ett steg till rekommendationer hur man ska leva, sådana här livsstilsrekommendationer. Det är ju alltid mycket mer spekulativt och svårare, för där är forskning knepigare. Det är ju sånt som Emma vet mycket om. Så att det kan ju genuint vara så att den rimliga attityden i det här läget är att man tar, att man är lite osäker och man inser att det forskningsläget är inte klart. Jag kanske inte ska fullkomligt med hull och hår sluka den ena teorin och bara tro på det, utan förhålla mig öppen till att vi inte riktigt säkert vet.
Vad säger du, Emma?
Nej, men jag tror ju att det är ju lätt också att man blir fokuserad på de gånger forskare inte är överens. När det kommer till ganska mycket om hälsa och medicin så är ju forskare i hög utsträckning överens om hur man ska leva. Att det finns en vetenskaplig konsensus, som man brukar säga, kring olika typer av frågor. Man ska äta varierad kost, man ska motionera, man ska gå till läkaren och ingen annanstans när man blir sjuk. Sen så finns det ju exempel där det finns osäkerheter, kanske beroende på vilken disciplin man kommer ifrån, så ser man lite olika. Man kanske värderar olika studier på lite olika sätt. Sen så finns det ju situationer där det är verkliga konflikter. Jag tänker till exempel på det här med magsår, där det länge var en konflikt kring vad är det som egentligen orsakar det här. Och först kanske forskare trodde att det här var stressrelaterat, och senare så insåg man då, man upptäckte den här bakterien Helicobacter pylori, och insåg att magsår, det botar man genom att ge en antibiotikakur. Och då pratar man om det här paradigmskiftet, och då är man ju i en situation där det faktiskt är lite osäkert vetenskapsläget. Och sen fortsätter man då med den här forskningen och får mer kunskap, och då får vi veta hur det egentligen ligger till. Och det här var ju också en upptäckt som gav de här forskarna också ett Nobelpris. Så att man behöver ju också se forskning som en kontinuerlig process, och ibland kanske man bara har kommit en viss bit på vägen. I andra situationer har man kommit väldigt långt, och man befinner sig i en situation, jag menar, det handlar ju om så kallad evidensbaserad kunskap, så det finns ju ett mått av osäkerhet nästan alltid, men ibland är osäkerheten i princip försumbar, som när det till exempel gäller den här frågan om autism och vaccin, som det bråkas väldigt mycket om. Men där har man ju forskat så pass mycket om det, så osäkerheten är väldigt liten.
Och dessutom kan vi säga den här, vad heter han, Wakefield eller vad han heter, som på, där det här kom, för han är ju belagd med forskningsfusk, den här personen som påstod att vaccination gav autism.
Precis, och även innan då, där det var då helt säkert att han hade då fuskat och man hade dragit den här drog tillbaka den här studien, så var det ju väldigt mycket annan forskning som visade på någonting helt annat. Där kanske hans genomslag också var baserat på att det fanns en stark oro, och att vi människor på något sätt också har en benägenhet att kanske överskatta vissa typer av risker och kanske också oroa oss i olika typer av sammanhang och kanske liksom fokusera mer på den studien som visar någonting än alla de andra forskningsstudierna som inte kunde se något samband.
För när det kommer till det här, det rör det ju inget tvivel i den vetenskapliga världen om att det här är bullshit, för att tala klarspråk. Men det finns ju mer intrikata frågor där det här är med. Som vi har inte pratat mycket om autism och vaccination, just därför att det här är en icke-fråga egentligen, eftersom det ger inte autism. Men det finns ju mer intrikata grejer som fett eller kolhydrater, så där det är ju väldigt tydligt att det finns en tidigare paradigm att man ska äta på ett visst sätt och man ska minimera fett. Och sen finns det ju många forskare som då hänvisar till stora studier, bland annat Fredrik Nyström som är professor i internmedicin, som menar, han kanske inte egentligen menar så mycket mer än att man kan inte, allt vi tror vi vet om hälsa, det är fel i princip. men det finns ju många företrädare för att det är bättre att äta ganska mycket fett och lite kolhydrater. Sådana här frågor,
ja, men det viktiga
det
är
blir väldigt svårt.
Ja, men det är ju det. Vi har ju liksom, det viktiga är att skilja på de här tre sakerna vi pratar om nu. Det ena är de saker som vi har otroligt stark evidens för, där det är väldigt tydligt att motion är bra och sådär. Eller att det här autismfallet då är falskt. Och sen finns det andra fallet där osäkerheten är extremt stor, där vi verkligen inte vet mycket, och där ska man inte säga någonting. Men sen finns ju alla de där svåra fallen i mitten, och det här kanske är ett exempel på det. Där man måste helt enkelt acceptera att det kommer ta lite tid innan vi har den där säkerheten som vi gärna vill ha då. Och vad gör man under tiden då? Ja, man får väl kanske inte som sagt tro att det ena är en liksom frälsningen då, att bara äta fett eller inte äta kolhydrat eller vad det kan vara, utan förhålla sig lite avvaktande tror jag kan vara en rimlig attityd där. Men det är väldigt svårt som lekman att göra den värderingen och veta, är det här en sån genuin osäkerhet eller befinner sig mer åt det här hållet där folk försöker så tvivel och liksom där man inte bör tvivla. Det kan vara väldigt svårt som lekman att avgöra det. Och det utnyttjas ju naturligtvis av det jag kallar för kunskapens fiende. För det går ju så tvivel även när det gäller väldigt väletablerad kunskap då. Och få människor att tro att den där väletablerade kunskapen i själva verket hör till den här mittengruppen som är omdisputerad och osäker då. Så arbetar de ju.
Har du några bra exempel på det där? För det är väldigt spännande det du säger. Men
med och så tvivel?
Ja, alltså det behöver inte vara från hälso...
Ja, det klassiska exemplet är ju just från hälsan. För det handlar ju om tobaksindustrins reaktioner då på när forskningen kom under 60-talet. Och det, man började visa att det fanns en tydlig koppling mellan cigarettrökning och cancer då. Och då blev man ju orolig, i tobaksbolagen blev oroliga och tänkte vad skulle de göra då? Och då kom de på, det här vet vi för det är ett PM som läcktes från ett av de här tobaksbolagen, att de kom fram till att ja, men vi behöver inte argumentera mot forskningen, det enda vi behöver göra är så lite tvivel vad gäller forskningen. Och utnyttja det faktum att nästan när det gäller allting så finns det möjlighet att tvivla. Kanske det är så att forskarna har någon slags agenda, så de presenterar inte hela sanningen. Eller kanske forskarna, de är bara ute efter forskningspengar, så de bara säger saker som passar. Eller kanske att ja, men det är bra med all den här forskningen, men den är ofullständig, den är verkligen, vi har inte tillräckligt mycket data än och så här. Det räcker ju få människor att tvivla för att de ska fortsätta röka. Så det är en strategi som kunskapen använder.
Så man förstår att tobaksbolagen jobbar i extrem uppförsbacke nu när de hävdar med ganska starkt vetenskapligt fog att snus är betydligt mindre farligt eller i princip ofarligt i jämförelse med rökning, eftersom de har den här lögnerna på sitt samvete tidigare.
Ja, de är inte så otroligt trovärdiga.
Nej.
På grund av detta. Och den här tvivlets metod togs ju över sen av klimatförnekarna på ett väldigt effektivt sätt. Så tvivel på klimatforskningen. Så,
Det finns fler, har du fler exempel?
Nej, jag bara tänkte på det där, för jag läste just om just det här med stress och stress, ohälsa kring stress. Där det finns väldigt mycket, liksom, en väldigt stor liksom, stressalarmism idag. Men där hörde jag just att man försökte också lägga skulden på stressen. Mm. Att de som röker, för jag tror också att personer som, att rökning kan vara en riskfaktor för just det här med magsår också. Och de som rökte, de var ju då mer stressade, det var ju därför de rökte. Så det var egentligen inte rökningen som var problemet, utan det var att de var stressade.
Det där är ett jättebra exempel på hur man försöker så tvivel. För det är ju så, ibland kan man ju ha en sån korrelation mellan någonting,
ja, men exakt.
Där det inte råder ett orsakssamband. Man kan utnyttja detta faktum då för att så tvivel. De är väldigt skickliga ofta på dem. Så.
Ja, det skulle ju kunna vara stress.
Det skulle kunna
precis.
Vara stress.
Och det är ju sånt man hela tiden brottas med när man gör sådana här epidemiologiska studier som jag gör, att man måste liksom kontrollera för alla sådana här möjliga bakomliggande.
Och det är nästintill omöjligt.
Ja, det är nästintill omöjligt, men ibland så är det ju faktiskt sanna orsakssamband. Och det är som sagt var svårt i en randomiserad prövning.
Och för lyssnarna var en randomiserad prövning.
Det är en sån här forskningsstudie där slumpen får avgöra vem som exponeras för vad. Och det gör man ofta när man ska testa effekten av nya läkemedel. För de är väldigt bra på att bevisa orsakssamband. Men det är väldigt problematiskt att göra en sån, eller det går inte att göra en sån studie med rökning. För då skulle man på något sätt tvinga folk till att röka. Och när det kommer till rökning så är det ju ganska långa exponeringstider också som man vill undersöka. Så man ska ju tvinga folk att röka i 20 år. Och det är ju såklart inte etiskt försvarbart att göra.
Det är nog svårt att få etiska kommittén att godkänna en sån studie, kan man
men
väl
säga.
Men
det här är väl just ett problem med hälsoforskning. Just det, för man kan inte utsätta människor för experiment hur som helst.
Så nej, att det precis. Och också när det kommer till mycket såna här livsstilsfaktorer som många är intresserade av, då är det ju också, då vet vi ju att det är väldigt kopplat också till kanske vilken ekonomiska situation du har, kanske också genetiska faktorer, ärftliga faktorer och sådana saker. Och då blir det extra svårt också att kunna urskilja vad som är liksom då en sann effekt och vad som är sådana här störfaktorer som kommer att påverka analyserna.
Så det är därför som vi har forskare här som kommer till helt olika slutsatser, kan man sammanfatta.
Ja, precis. Och det kan vara olika faktorer som urvalsgrupp till exempel. Mm. Sånt kan påverka jättemycket.
Och forskning är ju också så att de flesta saker, det är ju så att man gör studier, så kanske 10 studier visar någonting och så visar någon annan inte det här. Men det behöver inte, alltså man måste ju upprepa studier för att kunna dra en vettig slutsats. Verkligen. Egentligen. Det räcker inte med en studie. Det är väldigt många av de här populärvetenskapliga personerna som hänvisar. Ja, den här studien visade det här, så kanske det finns 10 andra studier som visar någonting helt annat.
Det där är ju...
Men det av medvetet eller omedvetet, på grund av okunskap eller icke, så har man inte med det som visade motsatsen.
Exakt, och det där går ju manipulera och det görs ju hela tiden. Jag var i Almedalen på någon sån här panel. Och där har de ett exempel, där var någon forskare som har slog upp stort att vin är nyttigare än motion. Och det låter ju helt fantastiskt.
Perfekt för Almedalen också.
Ja, det var Rosé, min hjälp kanske.
Men då har han gjort någon studie på 30 personer i 2 månader eller så. Det är ju liksom helt bizarrt. Men
det låter som Fredrik Nyström, tycker jag.
Men det var tillräckligt för att det skulle bli en stor rubrik i en kvällstidning av det, va?
Men det där är ju väldigt intressant, för då undrar man ju också, vet den här personen att det är dålig forskning?
Ja, jag tror i det här fallet. Ja, det finns ju ofta då kopplingar till liksom någon slags vinindustri eller något sånt. Där då, va? Yeah. Men vad som är farligt är där, och där i mellanledet, är ju vetenskapsjournalisterna då, va? Det finns ju många väldigt duktiga vetenskapsjournalister, men ibland är det någon som sitter på någon redaktion som inte egentligen har en bakgrund och som ska välja ut vetenskapliga nyheter då, och slänger upp en sån här rubrik då, för det är klart att det låter ju fantastiskt bra och vill sälja lösnummer, så att där finns ett mellanled som kan ställa till det när det gäller hälsa just.
Och också de här kommersiella intressena, att det är någon vinbolag bakom eller något sånt där.
Det blir en fin gegga och alltihop, va? Ja.
Men sen är det ju en annan sida av det här som jag måste väl ändå höra era kommentarer. Det är ändå så att väldigt många av de saker, framförallt när det kommer till hälsa, som jag upplever är ju multifaktoriellt också. Det vill säga att det finns en massa olika orsaker till en massa olika måenden. Inte minst så... Ja, vi har pratat om rökning och stress och vin och motion. Och, alltså det ena, alltså att säga att vin skulle vara bättre än motion låter väldigt drastiskt och ytterst tveksamt. För vi kan säga
det tror jag inte vi har några som helst skäl att tro.
Nej, exakt. Men man, därmed inte sagt att det finns ju åtminstone en hel del studier som visar att vin... i små mängder i alla fall inte är skadligt, och kanske till och med faktiskt är kopplat i vissa sammanhang till en längre levnad än att vara absolutist.
Ja, alltså jag har skrivit lite om det där, och där verkar ju, precis som du säger, det finns många studier som visar det, men det är ju just såna här observationsstudier och det verkar också som man har haft en lite problematisk jämförelsegrupp, så de som man har definierat som icke-konsumenter har kunnat vara personer som inte dricker för att de lider av... Ja, att de har varit det kanske, eller att de... Eller det kanske, det vet ju du bättre, de kanske anses fortfarande vara alkoholister.
Nej, men tidigare nyktra alkoholister som då kanske har druckit under lång tid.
Precis,
och därmed,
eller folk som har olika typer av fysisk eller psykisk ohälsa som gör att de inte... Och när man har haft bättre jämförelsegrupper, då verkar det inte... Man verkar inte kunna se då en positiv effekt av
men
det.
Men inte heller en supernegativ.
Nej, precis. Och sen så tror jag ju kanske också där att det kan finnas sociala fördelar med att ta ett...
Det blir ju genast rätt komplicerat,
eller hur? Absolut.
Men det är ju samma som om vi nu återgår till professor Fredrik Nyström som då är väldigt... Han är ju motionsskeptiker, och nu låter det värre än vad det är. Vad han säger bara att även de här motionsstudierna, så är det ju så att du har en grupp av de som motionerar väldigt mycket. Du exkluderar ju gruppen som inte kan motionera därför att de är sjukare redan från början.
Absolut. Nej, men det där tror
så
jag
det är svårt att göra de här studierna.
Och som sagt, där går det ju att göra, just med motion så går det att göra kortsiktiga då, randomiserade, alltså där slumpen får avgöra vem som motionerar. Samtidigt så kan man ju aldrig kontrollera för förväntanseffekter, alltså placeboeffekten. Det kan man ju göra om man ersätter ett vitt piller, men ingen går ut och springer utan att förstå att man är ute och springer.
Ja, exakt. Ja, det du skulle kunna göra är att du, och det gör man väl i vissa studier, att man har lite pulshöjande varianter kontra stretching. Och de fattar ju att de gör, men de tror kanske både att det här är
Precis, positiv. Man kanske försöker kontrollera för någon ren liksom beteendeaktivering så de får gå och kanske... Eller att umgås med andra människor i grupp så att man har liksom andra typer av kontrollarmar. Men det är ju ändå ganska svår forskning.
Ja, men det är klart. Alltså, det är ju det med människan. Vi är ju inte bara... Dels är det multifaktorellt rent fysiskt, men vi är ju liksom psykologiska varelser också. Det kan bli oerhört komplicerat där. Där vår sociala omgivning spelar stor roll och allting annat. Alltså att, och placeboeffekter och sådär. Ja. Så det här är väl något av de svåraste områdena att få säker kunskap på, kan jag tänka mig.
Precis, och där är ju också på något sätt en placeboeffekt kanske man inte alltid kan försumma heller.
Den ska man ju i alla fall utnyttja.
Ja, men precis. Så får man en jättekraftfull placeboeffekt på välbefinnandet till exempel, då är det väl bara toppen om man kan hitta olika sätt att optimera det. Men sen kan det ju ändå vara viktigt att förstå vad det är som är. Är det verkligen motionen eller andra saker runt omkring som ger den här effekten?
Ur ett forskningsperspektiv är det ju livsnödvändigt, men för den enskilde kanske inte jätteviktigt.
Nej, och då kanske man förstör det också genom att...
Ja, det är väl det som de här någonting som jag har engagerat mig mot, en så här alternativmedicin som, men det man kan lära sig av alternativmedicinen med homeopati och sånt där, det är ju att placeboeffekten är extremt stark. Så man kanske ska utnyttja det.
I vissa fall.
Jo, men vad jag menar är, åtminstone i min bransch, psykiatrin, ja, så är placeboeffekten extremt stark. Och det kanske man skulle utnyttja mer än vad vi gör.
Ja. Och sen när det kanske kommer till cancerbehandling.
Jag skulle säga det, gör inte som Steve Jobs liksom.
Nej, men det är också därför som det är också förbjudet när det gäller vissa...
Just det, och det är ju rätt naturligtvis.
Det är helt rätt.
Men vad det gäller psykologiska saker, varför inte?
Eller få in det i alla fall, att jobba så att man får med placeboeffekten. Men bara så här, vad skulle ni säga, vad är den största nu florerande hälsomyten?
Alltså det är jättesvårt. Om vi tittar på ett exempel. Alltså jag går ju ofta tillbaka till just det här med vaccinmotståndet. För det är ju kanske då globalt ett stort problem i alla fall. Och jag tycker också det är väldigt illustrativt av den tid vi lever i idag. Och just hur viktigt det faktiskt är att nå ut med kunskap. Att det räcker inte bara att forska och ta fram nya innovationer, nya mediciner. Sen i Sverige är ju just det här motståndet mot mässlingsvaccin är ju väldigt litet.
Tack och lov,
och det tror jag också beror på att vi har ett väldigt effektivt system i Sverige där det är enkelt och smidigt att
Men jag skulle nog också säga det, och det är ju ett sånt exempel man tittar på mycket, men just därför också att det drabbar ju andra människor också. Om du bestämmer dig för att inte behandla din cancer, då går det illa för dig, men om du inte vaccinerar dig och dina barn så kan det få väldigt negativa konsekvenser för samhället i stort, och det är ju det man ser nu också när mässlingen sprids och härjar i Europa och nu börjat i USA och så här vidare också. Så jag skulle nog välja ut det också, men jag kan tänka mig att det finns andra stora saker nu också. Jag inte expert på hälsa.
Men det här är så tydligt, det är väl det som gör det. Men det är nästan mer intressant om man kunde säga, men det här är nog en myt. Men det kanske, det krävs, det här krävs inte jättestora specialkunskaper för att förstå att det här är en myt. Men det finns ju andra saker.
Alltså jag tror att det finns mycket mytbildning kring just det här med stress och utmattningssyndrom. Och det här vet du säkert bättre än vad jag vet. Men jag tror också att det finns... Där kan det också finnas någonting kontraproduktivt i att folk är väldigt oroade för stress också. Och att man kanske inte riktigt förstår att stress också är någonting adaptivt. Någonting som är positivt för hälsan i vissa typer av situationer. Och att man kanske då också kan bli väldigt oroad, vilket då gör att de negativa effekterna av stress blir ännu värre. Så det tror jag ändå något som lite på något sätt... I alla fall genomsyrar samtalen kring fikabordet på jobbet och så. Och sen så tror jag också med psykisk hälsa generellt att det finns mycket missuppfattningar och myter som kan vara ganska kontraproduktiva.
Tänker du på något speciellt?
Ja, men just det där också liksom att man kanske blandar ihop depression med att må dåligt. Och att man har på något sätt...
Det är en av mina käpphästar, kan vi säga. Att man, alltså, fast där är det ju lite... Om vi säger hälsomyt eller hur vi ska uttrycka det, det är mer så att det är en diagnostisk svårighet eller någon form av att man har... Det brukar jag prata om och skrivit om en hel del. Att man gick från en extrem underdiagnostik vad gäller vissa depressiva tillstånd och ångesttillstånd till en idag sannolik överdiagnostik. Och det handlar ju mer om var sätter du cut-off-linjen mellan friskt och sjukt.
Precis. Och jag har ju också forskat om ADHD och autism. Och där är
samma
ju också,
sak där.
Precis samma
all psykiatri är så.
Ja. Och där är det ju som sagt var underdiagnostisering jätteproblematiskt. Och det är väldigt bra att man idag... har en, alltså att stigmat släpper också, att man har en större medvetenhet både hos föräldrar och lärare och inom vården och sådär. Men jag tror ju också på något sätt att det blir lite ja, som sagt, att det blir väldigt märkligt också där vi lever i en värld där det blir svårare och svårare att vara frisk, om man säger så.
Ja, men det är egentligen exakt samma sak med ADHD och även autism finns det ju ändå en hel del belägg för att åtminstone i vissa delar i Sverige så ställer man autismdiagnoser på färre symptom än vad man gjorde för 15-20 år sedan. Inte minst i Stockholm så gör man det här. Så där handlar det ju också om, men å andra sidan är det här det man kallar för arbiträra diagnoser, det vill säga det finns ingen sån här tydligt som säger det här är det eller det här är inte det. Och då blir det ju alltid så att man förskjuter då den här cut-off-linjen mellan friskt och sjukt beroende på möjligen i den bästa av världar på grund av nyttan, det vill säga ADHD. Kan man ju säga att man, om vi säger att ADHD-symptom är normalfördelade så närmar man sig normalfördelningskurvans mitt i förhållande till hur det var för 20 år sedan. Men det är ganska rimligt också eftersom det är mer komplext i samhället. Det är svårare att hantera. Du har dessutom läkemedel som kan öka uppmärksamheten. Och så det finns ju, det är väldigt svårt att säga vad är ADHD. Mm. Det låter ju på människor som att det här är jättelätt, men det är inte lätt.
Mm. Alltså jag tycker vad som är intressant med alla den typen av diagnoser eller uttaget hälsofrågor är väl just att det kan bli en diagnos kan bli en form av narrativ som man gärna vill ha. Som ger, liksom förklarar varför man upplever tillvaron på visst sätt. Och varför ens liv har tätt sig på ett visst sätt. Och sådär. Och det där är ju väldigt förföriskt att få ett narrativ som förklarar allting. Liksom, som det känns.
Mm.
Och det finns ju problem med det. Och ett problem är ju att när man får den där liksom berättelsen om sig själv då, och så tolkar man ju omgivningen och det som händer och så här på ett sätt utifrån den berättelsen. Och man kan ju väldigt lätt då fastna i någonting som är faktiskt helt falskt och skevt. Va? Men vi är så sårbara för det. Och jag tror det är därför vi så gärna vill ha, jag menar, horoskop vet jag inte om vi inte är så intresserade av längre. Men den typen av saker som ger en berättelse om en själv. Som kan förklara ens liv och de motgångar man har och kanske medgångar också. Och
psykoanalysen var väl mycket
ja,
men, så också.
Absolut. Va? Det är ju så förföriskt. Va? Jag tror att många av de här dagens diagnoser, nu ska man inte säga, för i många fall så är det ju helt avgörande att man får den här diagnosen och så. Men det finns situationer, tror jag, där man kan frestas av det just därför att det ger en berättelse om en själv som är lite förförisk och kan vara farlig då, tror jag.
Mm. Ja, det här kan vi prata jättelänge om, men jag tänkte, det här, ni är ju på olika sätt och även jag företrädare för någon form av västerländskt tänkande. Det finns ju en grogrund för den här typen av uppfattning att vi ser inte hela människan och vi separerar, vi ser bara på en kroppsdel och vi... Det här ger ju underlag för uppfattningar av lite mer, ska vi säga, österländsk. Är vi för fixerade i västerlandet med det här med kroppsdelar och evidensbaserad medicin? Och så? Finns det inte någonting positivt i den här andra traditionen?
Alltså jag tror ju att människan är väldigt komplex och inom det evidensbaserade så fokuserar vi ju väldigt mycket på det mätbara. Och där tror jag i och för sig att det finns en del saker som kanske inte är lika lätta att mäta som då halkar efter lite. Det är väldigt lätt att testa effekten av ett vitt piller, men det är betydligt svårare att kanske... testa effekterna av ett ostrukturerat samtal med en patient och sådana saker. Så att jag tror ju på det sättet att vissa saker får inom den här västerländska medicinen en högre status i och med att det är lättare att alltså av liksom ren metodologisk hänsyn så blir det lättare.
för vissa metoder. De gynnas i det här systemet.
Vi hade ju i höstas, förlåt, du ska också komma in här också, men vi hade ju i höstas Maria Borelius här som har ju skrivit den här hälsorevolutionen. Och hon har ju fått en del kritik. Inte lika mycket kritik som, vad heter hon, Suki Choi med kimchi och kombucha. Men de skiljer sig lite, de här böckerna där Maria Borelius är mycket mer att hon säger kan det vara så här istället för att säga så här är det. Men hon var ju lite inne på just det här att det är rätt svårt att studera där. Hon driver ju då tes med antiinflammatorisk mat och att det här är svårt att egentligen belägga. Och samtidigt finns det ju en hel del forskning vad gäller låggradig inflammation, vad gäller psykiatriska tillstånd etc. där man sammanfattningsvis hittills i alla fall har väl inte så mycket att gå på om jag har förstått litteraturen rätt. Men det innebär ju inte att det inte skulle kunna vara så, eller till och med kanske är sannolikt att det i vissa sammanhang är skadligt att äta viss mat som leder till någon form av låggradig inflammation. Svårt att säga i alla fall. Men hon var ju inne på just det här att det här är, precis som du säger Emma också, att det här är svåra grejer att studera därför att det är väldigt svårt. Att,
och därför måste man vara väldigt försiktig också.
Och därför
när man
så tycker jag att Maria
om,
uttalade sig bra till skillnad från Suki Cho. För hon säger, kan det vara så här? Hon säger inte att det är så, utan ställer mer frågor. Och det gör ju att det blir lite mer seriöst ändå. Även om hon också fått mycket kritik, för det är uppenbart att hon tror på det hon gör. Och det kan man ju göra.
Alltså det viktiga, det är ju precis, du sätter fingret på det. Det svåra är att när det gäller de här sakerna som gäller vår hälsa, våra liv, våra enda liv, liksom, det är så oerhört viktigt. Då behöver man kunskap för att med någon som helst säkerhet kunna göra vad man ska göra för att det ska bli bättre. Och då blir det naturligtvis klart så att vissa saker är lättare att studera än andra. Och det är ju möjligt att vi missar viss värdefull kunskap därför att våra metoder, det är svårt att testa de här andra teserna, de andra hypoteserna där hon säger, kan det vara så? Jag har inte läst den här boken.
Nu har man gjort en del studier så att det är inte helt taget ur luften, men det är fortfarande svårt att dra någon vettig slutsats.
Men det är ju det, och det kan ju mycket väl vara så att någonting är sant som vi aldrig får tillräckligt goda skäl att tro är sant. Det är ju liksom kunskapens natur är ju sådan, va? Och då får man, bara, så länge man är medveten om osäkerhetsmomentet i det här, var som man inte satsar allt på någon sån grej att bara äta broccoli. Eller vad
så
det
man
kan
ska inte vara fanatisk.
Nej, jag tror verkligen
inte.
Just man ska vara medveten om att det finns en stor osäkerhetsfaktor.
Och det är också, det får man ju också tänka på, att jag menar, forskningen går framåt. Vi kommer ju få svar på de här frågorna så småningom, tror jag. Med mer sofistikerade metoder och så vidare. För det tycker jag ibland att man får. Just personer som håller på med alternativ medicin, de ger ofta den här kritiken om att det ni gör, ni tittar bara på liksom genomsnitt, ni tittar inte på individen utan ni tittar på grupper och jämför det. Och det är ju visserligen sant, men jag menar man försöker ju allt mer titta på, man pratar mycket nu om liksom i framtiden att man ska ha mer liksom personalized medicine. Så det är ju inte så att man inte är intresserad av individuella skillnader i hur man svarar på olika typer av mediciner och behandlingar till exempel. Utan det är man ju jättemedveten om, man är jätteintresserad av det. Men man kanske inte har haft verktygen och då har man varit tvungen att titta på liksom genomsnittsindividen. Men det här är ju någonting som man faktiskt vill kunna, man drivs ju av en vilja att kunna göra mer individuella bedömningar, individuella behandlingar och så vidare. Så det är ju inte någonting som är bara något som man då håller på med inom alternativmedicinen. Men man vill liksom inte på något sätt göra det innan man faktiskt har tillräcklig evidens för att kunna bedriva en sån.
Och det är svårt att få evidens eftersom ju mer individualiserad du gör studier, desto mindre grupper tenderar du att få.
Ja, men precis.
Nej, men det är en viktig poäng också att trycka på att vetenskapen, det ligger i vetenskapens natur. Att det finns frågor som vi trodde för bara 10-20 år sedan som vi aldrig trodde vi skulle kunna besvara. Nu kan vi besvara dem. Det går ju åt det hållet. Och jag tror att man ska vara väldigt försiktig med sån här mytbildning om att det finns någon slags västerländsk medicin som absolut inte vill ställa vissa frågor. Absolut. Det är lite en konspirationsteori över det. Vi jobbar på det. Yeah. Vi kommer att ta oss dit så småningom. Under tiden var inte allt för tvärsäker.
Mm. Vad fint. Ja,
men om vi då försöker komma till... Vi har ju haft en del politiker här också. Vi har väl i princip haft väldigt många från socialutskottet. Och det är ju trots allt de som bestämmer över svensk hälsopolitik. Jag vet inte om ni... De känns ju som att de tycker rätt mycket. Jag vet inte om ni har någon uppfattning om det att... När det kommer till exempel, några exempel är ju det här med att man likställer snus och rökning i tobakslagstiftning som känns ju som rent tyckande. Det har ju verkligen ingen vetenskaplig förankring utan snus har i princip inga hälsoeffekter i förhållande till rökning. Även om det naturligtvis har negativa effekter men de är helt marginella i förhållande till rökning. Och ändå så driver man stenhårt någon form av allmän tobaksförbud. Det här verkar återkomma i många av de här frågorna är så emotionellt styrt. Det är den uppfattning jag får av det hela. Vad säger ni om det? Har ni någon uppfattning om hur svensk hälsopolitik drivs?
Alltså det är ju väldigt beroende på frågan. Där är det ju just drogpolitiken har ju varit väldigt ifrågasatt. Och man är inte liksom på något sätt kanske baserat på evidensbaserad vetenskap.
Det är inte alkoholpolitiken heller,
nej,
skulle jag säga.
Nej. Men det är ju svårt också. Jag menar, jag tycker ju att politiska beslut ska baseras på faktaunderlag och kunskapsunderlag. Däremot så är det ju inte, tycker jag, nödvändigtvis så att fakta och vetenskap alltid ska styra besluten. För att det handlar ju också om värderingar och olika frågeställningar som står emot varandra.
Vad tänker du, bara förtydliga? Alltså, det är någon form av politik handlar ändå om känslor och handlar om moral och värderingar. Och det är ju självklart någonstans, men att det också ska... Eller vad är nackdelen med om man sa så här, ja men... Snus är mindre farligt, så det ska beskattas mindre än rökning.
Frågan kanske inte är så himla svårt. Men jag menar när det kommer till andra typer av frågor, så ska jag se om jag kommer på något bra exempel.
Narkotika?
Ja, eller om vi tar någonting som... Men narkotikapolitiken så tycker jag ju att det borde vara mycket mer... utifrån vad forskning faktiskt visar är effektivt.
Det är som man lät bli sprututbyte under väldigt lång tid, trots att vetenskapen var stensäker på att det här räddar liv.
Ja, och att det inte ger upphov till fler missbrukare.
Mm. Men rent generellt, det är bara en generell poäng man kan göra, är att forskning ger oss kunskap, fakta, kunskaper. Och det räcker aldrig för några som helst beslut, utan vilka beslut vi ska fatta, det beror på vad vi värderar då. Tycker vi det är viktigt att folk inte dör i lungcancer, då kanske det är bra att vi tar in forskningen där och så. Det där är ju ett ganska självklart exempel då, men det finns ju fall där det är mer komplicerat.
Men ändå
komplicerat.
Gör de det inte?
Nej, då är det ju problematiskt va? Men det kan ju vara så i andra situationer att vi har olika mål som står mot varandra. Och då väljer man att, okej, forskningen säger visserligen detta, men vi vill till exempel...
Klimatfrågan
är ju ett sånt exempel. Ja. Och nu är det väl ingen som... Men länge
ingen
var det ju,
ifrågasätter det, men just liksom hur drastiska åtgärder ska göra.
Exakt. Forskningen säger att det här pågår, det orsakas av vad vi gör, och så är det. Men forskningen säger ju egentligen inte vad vi bör göra. Man skulle ju kunna tycka att det vore bättre om mänskligheten gick under, då ska vi bara köra på. Ja, men det är ju en möjlig position, va? Så att det är en fråga där. Tycker vi att det är viktigt att vi räddar världen för liksom, en längre framtid, eller tycker vi det är viktigare att liksom, ekonomin tuffar på som aldrig förr?
Men frågan där är ju
vad är väljarna?
Nej, men frågan där är ju också, vad är verksam politik?
Ja, frågan är där, vad har politikerna sagt till väljarna? Vad vill väljarna? Så där finns ju hela tiden en information som kommer från väljarna där också, som politiker måste agera utifrån då. Inom grundlags liksom, ramarna då.
Jo, men man måste ju också ta hänsyn till vad är effektiv politik och vad är inte effektiv
politik.
Absolut.
Så att
vad är så att säga poserande och vad är effektiv politik? Absolut. Det gäller ju i den frågan som alla andra frågor.
Ja, Det gör det. Men jag tror att det är viktigt som forskare att vara medveten om att vi ska ge forskarunderlaget då, va? Men de politiska besluten kommer aldrig, ska inte dikteras av forskning, utan de ska dikteras också av vilka mål vi har som ska där information från väljarna ska komma in.
Jag köper det rakt av, men man skulle ju önska att man åtminstone, om det fanns en väldigt tydlig
Absolut.
Linje, att det här tar vi in.
Ja, ja. Och det gör man,
det gör man alldeles för lite idag.
Ja, det gör man.
Ja, och hur ska man, då är min sista fråga här, för jag tror vi behöver runda av snart. Har ni någon idé, hur ska vi få politiker som ju gör jättemånga bra saker, men hur ska vi få dem att vara lite mer inne på att, jo men här vet vi faktiskt hur det är. Hur ska vi
ja, vi ska
få,
tvinga dem att inte kunna undvika fakta då.
Ja, hur så gör man det?
Ja, det gör man genom den här typen av samtal och populärvetenskap och ut och prata om det. När en politisk fråga kommer upp på bordet där man verkar vilja fatta beslut på dåligt faktaunderlag, då ska vetenskapen och forskarna vara väldigt tydliga.
Alltså det är ju viktigt att man som forskare vågar också synas och ta plats och bidra med fakta. Då skaffar man sig en egen plattform, och det har ju både jag och Åsa gjort. Och då blir det svårt också för politiker i slutändan att blunda för det forskare säger. Så det handlar ju också om att våga ta ett utrymme i den offentliga debatten.
Absolut, gör det lite jobbigt för dem att stå emot fakta. Ja.
För det är lite roligt, jag kan berätta en liten anekdot. När jag läste medicin en gång i tiden så sa man väldigt tydligt, man hade till och med föreläsning om att läkare ska inte synas i media. Det var det som sades, och det kanske är så att forskare och akademiker ska synas mer i media.
Absolut, när de har något viktigt att tillföra en samtida fråga.
Ja, det är ju inte alltid man har.
Nej, alltså forskare ska främst forska, för annars får vi ingen mer kunskap.
Ja, det är sant.
Men när den egna forskningen blir relevant, då har man ett ansvar.
Mm. Jag instämmer.
Så det har ni lyckats med båda två på ett helt mirakulöst bra sätt. Så jag är så starstruck att ni kom till min podd här. Det är fantastiskt att ha er här. Tack för ett underbart samtal. Vi hälsar att kunna prata, som jag brukar säga, fast i det här fallet menar jag det verkligen, hur länge som helst om det här. Men tack för att ni kom till Hälsa för ohälsosamma.
Kul att vara
tack
här.
Så mycket.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenio Store Sweden, och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.